A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi som föddes på 70-talet minns förstås ABBA från första parkett. Som ett soundtrack till livet kan man säga i det stundtals grå folkhemmet. En glipa in i någon slags flärd som vi inte riktigt förstod kunde vara livet. Hur stora de var i Australien eller England förstod vi kanske inte heller riktigt. Men det fina med ABBA är hur de erövrat generation efter generation. Först på 90-talet genom samlingsplattan ABBA Gold. Och så idag genom den extremt påkostade och tekniskt utmanade showen ABBA Voyage. Dagens avsnitt kommer bli Super Trooper. Jag heter Fritte Fritsson och det är Allt du vill att veta.
ABBA är Sveriges största popmusikexport genom tiderna med över 400 miljoner sålda skivor. I Storbritannien hade de 18 raka topp 10-singlar. Bandet var verksamma mellan 1972 och 1982. ABBA släppte här om året det oväntade comebackalbumet Voyage och ses just nu i showen med samma namn på en specialbyggd arena i London där gruppens medlemmar medverkar som så kallade avatarer, det vill säga förinspelade hologramliknande projektioner. Den som ska berätta för oss om ABBA är Jan Gradvall. Han är en av Sveriges ledande journalister inom populärkultur. Med en bakgrund inom musikfanzine-branschen har han de senaste decennierna skrivit och pratat om musik och populärkultur i tidningar, tidskrifter, radio och tv. Nu är han aktuell med en stor biografi om ABBA, Vemod Undercover. Varsågoda, allt du vill veta om ABBA med Jan Gradvall.
Hej Jan, välkommen till Allt du vill veta.
Tack så mycket.
Att du som musikskribent och populärkulturvetare skrivit en bok om ABBA är väl inte helt oväntat. Men kan du inte berätta lite grann om tillblivelseprocessen?
Ja, på ett sätt kan man säga att jag hållit på med den här boken i 10 år. För att 2013 så gjorde jag ett reportage i tidningen The Weekend, det är framförallt det jag skriver, som var det första reportaget på nästan 30 år där alla fyra ställde upp. Så då liksom fick jag kliva in i ABBAs värld och jag tror att jag fick förtroende från dem. Och sen har jag intervjuat de alla fyra lite då och då kan man säga. Och så kände jag nu att om det är någonting jag som verkligen skrivit om musik i hela mitt liv som svensk musikjournalist, det finns ju inget större än ABBA. Och jag tyckte att det fanns en poäng också när man försöker förklara ABBA för utländska lyssnare eller journalister. De förstår inte riktigt var ABBA kommer ifrån. Och jag som ju är svensk, uppväxt i samma land, kände att jag kunde berätta den här storyn.
Och du gillar ABBA också?
Ja, jag älskar ABBA. Den första skiva jag köpte för egna pengar när jag var 10 var Waterloo med ABBA, den LP:n.
Ja. Alltså jag har ju ett minne från lekis på 70-talet där det fanns ett litet grupprum eller så här litet lekrum där det bara fick vara 4 personer. Och det rummet kallades då för ABBA-rummet. Och det var, jag tror det var tjejerna som hittade på att det också bara fick vara 2 tjejer och 2 killar där samtidigt. Jag tror det var lite inofficiella regler. Men...
Jag skriver i boken då bland annat om roliga timmen som ju faktiskt var schemalagd i svenska skolor. Helt osannolikt då. Ofta fredagar när man fick göra någonting. Sådana som Robert Gustafsson, Henrik Dorsin har ju vittnat om att det var jätteviktigt för att de... Så började de som komiker att de fick uppträda för sin klass då. Och roliga timmen när jag gick i skolan, det var ju att tjejerna mimade till ABBA. Tjejerna var även Björn och Benny liksom, att det var ingen kille som ville göra detta. Så att det präglade verkligen skolgången.
Ja, det där är ju ett fascinerande kapitel i svensk skolkultur och populärkultur. ABBA-medlemmarna, de var ju alla 4 framgångsrika artister i början av 70-talet får man ju säga, innan ABBA. Men hur gick det egentligen till när ABBA blev ABBA?
ABBA blev ju ABBA av en slump skulle man kunna säga. Jag tror att det är viktigt att lyfta fram, jag tror inte folk förstår det riktigt hur stora de var en för sig då. Agneta var ju liksom den stora svensktoppstjärnan, skrev alla sina låtar själv. Frida var med i Melodifestivalen som solartist, började gå väldigt bra. Hep Stars, Spanish Band var ju Sveriges största rockband. 79 Singers ägde Svensktoppen i 6-7 år. Sen blev ju då Björn och Benny träffades och började skriva låtar tillsammans till andra artister. De gjorde ett halvlyckat album själva under namn Björn och Benny som heter Lycka. Och då tog de in då sina nyblivna flickvänner som sjöng på det albumet. Och det var ju Agneta och Frida. Mm. Och sen parallellt så började de göra till Ted Gärdestad till exempel. De 4 första albumen som Ted Gärdestad gjorde är ju på ett sätt ABBA-produktioner, även om inte ABBA hette ABBA då. Björn och Benny producerade, Agneta och Anne Frid sjunger kör. De här Ted Gärdestad-klassikerna som vi alla kan, det är ju ABBA där. Och sen då så ställde de upp i Melodifestivalen först med Ring Ring.
73.
Och hette det väldigt omständiga namnet då. Agneta, Benny, Annifrid och Björn. Det hör man säger, det är ett jättedåligt namn.
Ja, men har jag drömt eller kallar det som det någon period för festfolket?
Ja, det är däremellan. Det är däremellan. Ja. Innan de blev det så är festfolket gjorde en misslyckad krogshow kan man säga. Ja. Nej, men man kan gråta ner så mycket som helst. Där. Men egentligen var det en slump och att de insåg hur fruktansvärt bra det lät när Agneta och Frida sjunger samtidigt. Mm.
Då, året efter Ring Ring, 74, då slår de igenom, om inte med dunder och brak, så åtminstone med dunder med Waterloo i först Svenska Melodifestivalen och sen Eurovision Song Contest i Brighton. Men den här vägen fram till att de verkligen blev uttagna för Sverige, den var inte helt rak, eller?
Nej, verkligen inte att... När Ring Ring till exempel, folket ville att de skulle vinna redan då, men det var ju då en så kallad expertjury som tyckte att de inte var bra nog.
Det var den tidens Jan Gradvall som satt i juryn.
Ja. Nej, men för att försvara mitt eget skrå då, som inte ens journalist utan musiker, att det skulle vara liksom, det togs väldigt seriöst. Men när ABBA vinner Melodifestivalen, man tror ju att de blev världsberömda direkt. Det stämmer ju inte riktigt. Att vad de gjorde var att de förändrade Eurovision för all framtid. Fram till dess hade det varit liksom en balladtävling mycket. Att det var männen hade smoking, kvinnorna hade långa klänningar. Och så var det ofta, Luxemburg vann ofta som sjöng väldigt svulstigt på franska då. Efter ABBA förvandlade Eurovision på 3 minuter till en poptävling. De vred upp volymen i alla bemärkelser. Så att de ändrade Eurovision totalt. Och de presenterade sig för världen. Men sen, som det nästan alltid är för Eurovision-vinnare, sen gick det trögt. Att man blir inte tagen på allvar. Så det tog ytterligare 3-4 låtar kan man säga innan de verkligen slog igenom och togs på allvar. Då var det, kan man säga, England och Australien de breakade. Ja.
Men under tiden då, under den här processen, då var de tillbaka i Stockholm och knegade på med sina vanliga grejer och då ja, spelade in låtar åt andra också och jobbade med lakörer och allt möjligt sånt där då, eller?
Ja, de jobbar ju stenhårt verkligen i den studio som heter Atlantis-studion nu på Karlbergsvägen, som fortfarande finns kvar intakt som då. Jag var där med Björn och Benny till exempel, och flygeln står kvar, Benny sätter sig och bara gör ackorden till Mamma Mia-låten som man ryser. Men de gjorde ju massor låtar till andra, jobbade bara på stenhårt. De hade ofta en dag i veckan för att göra ABBA-låtarna.
Okay. Vilket är väldigt snålt tilltaget.
Ja, väldigt snålt tilltaget. Tills då omvärlden förstår hur bra de är. Det var en extrem nackdel att komma från Sverige då. Det var ingen som lyssnade. Så har man att man var ett svenskt popband, så kastade de kassetten i papperskorgen. Bokstavligen så var det så liksom. Ungefär som vi kanske idag ringer upp någon till oss och säger att här har vi Uruguays bästa rockband, ja. Så tror vi inte riktigt på det. Så att Sverige var ju inte med på den populärkulturella kartan, men genom ABBA så blev det ju Sverige det.
Mm. Men du, sen är det i England och Australien som det internationella genombrottet sker först.
Mm.
Och med vilka låtar som kommer där efter Waterloo? Liksom, vilka är det som liksom poppar upp och blir de här singlarna som tar ut ABBA i världen?
I England kan man säga att det var SOS som blev liksom då ABBA etablerade sig. I Australien var det redan innan I Do, I Do, I Do faktiskt. Det var ju många låtar på en gång. De hade ju en otrolig katalog, låten Mamma Mia också. Sen var det så mycket slump i och med att de blev så stora i Australien. Man åkte ju runt och uppträdde i tv-shower som man alltid har gjort liksom, för att synas i de länder man blev populär. Australien tar ju ett dygn minst att åka dit. Så då kunde de inte åka dit så ofta som de ville. Så då lät de sin kompis Lasse Hallström göra då filmer. Man använde inte ordet musikvideor då riktigt. Det här är ju 7 år sedan för att MTV etableras. På de här låtarna liksom. Och det blev ju också, byggde ju ABBA. Att de hade det här på samma gång lite, de var snygga, lite glamorösa, men de var väldigt, de såg ut som vanliga människor och videorna var gjorda utan budget, ofta inspelade i sina egna lägenheter. Så det där byggde också omedvetet den här bilden av ABBA, som jag tror är en förklaring till att de blev så enormt stora också. Att det kändes som liksom folkets band.
Ja, men är ändå framsynt, tänker jag, att göra såna här filmer då med ändå någon typ av budget som man då skickar över halva världen för att kunna breaka i Australien. Och sen kommer ju den här några år senare här, heter den väl ABBA The Movie va? Som handlar om deras stora Australien-turné.
Precis, som kom 77 liksom.
Mm. Men om vi ska stanna upp lite grann och prata om ABBAs sound. Vad är det som har gjort dem så stora och gjort dem till ett världsband?
När man frågar alla 4 medlemmarna nu idag, så säger alla 4 oberoende av varandra. När jag frågar så här, vad är hemligheten? Vad är den hemliga såsen? Varför låter ABBA som ABBA? Och då säger alla 4 att det är kombinationen av Agneta och Fridas röster. Agneta sopran, Frida mezzo, lite lägre. När de sjunger unisont så blir det någon sorts legering av de här rösterna. Och då la de ofta tonarten egentligen lite för högt för Frida, så hon var tvungen att anstränga sig och ta i med sina muskler, svett, att hon tog fram soulsångerskan Frida. Medan Agneta har den här glasklara, väldigt självklara stämman.
Lasersopran.
Lasersopran, verkligen. Men när de sjunger tillsammans, det säger Benny, du hör på kilometers avstånd att det är ABBA.
Ja.
Så att det är ju en förklaring. Sen är det ju att de jobbade ju stenhårt och var väldigt som hantverkare. Benny sitter ju fortfarande 2 timmar vid pianot varje dag. Bara spelar för att hålla igång fingrarna, huvudet. Och han säger att på ett år av 2 timmar spelar varje dag, så han räknat ut att det blir cirka 20 minuters användbara melodier om året. Så han lägger ribban väldigt högt. Sen satt ju Björn och Benny, när de skrev de här låtarna, så satt ju de ofta på en skärgårdsö som heter Vigsö. Ganska risigt piano, ganska risig akustisk gitarr. Och om låtarna ska låta bra då, det är en sak att gå in i världens snyggaste studio, kan man ju få vad som helst att låta bra. Men de om man sitter där och verkligen bara spelar och spelar och spelar, så krävs det att man skriver väldigt bra melodier, vilket de gjorde. Så att det är det där hårda arbetet, och de hade enorm erfarenhet, ska man komma ihåg, då, i och med att de alla hade karriär på 60-talet. Att Annie Frid och Agneta hade sjungit i dansorkester sedan de var 16, så de kunde verkligen hantverket. Björn och Benny hade haft hitlåter i 10 år, de visste vad som får en låt att fästa när man hör den på radio, och de kunde skriva hooks verkligen.
Mm. Men när det gäller komponerandet och textförfattandet, så har man fått för sig att det är Benny som skriver all musik och Björn som skriver alla texterna. Men var det i början, var det lite mer sammanflätat då, eller var det liksom, utkristalliserades det från början?
Från första början så är ju låtarna skrivna då med Stickan Andersson, deras manager, som var en otroligt duktig lyssnare, kan man säga. Att han hade verkligen öron för musik. Ofta var det han som kanske kom på titeln, temat för låten, Waterloo, Hasta Manana, typiska Stickan idéer egentligen. Men då satt Björn och Benny tillsammans och skrev. Så då var det mer flytande. Det var väl kanske uppenbart att Benny gjorde mer av musiken, Björn mer av texterna, Björn och Stickan tillsammans då. Sen med genom åren så blev det ju ganska uppdelat, att de spelade till och med in låtarna färdiga. Alltså inte bara demos, utan de gjorde hela produktionen färdig. Sen fick Björn ett kassettband och gick hem och skrev texten.
Det är en rätt extrem process.
Det är rätt extrem. Dancing Queen till exempel, som jag skulle nog säga att det är pophistoriens bästa låt. Den gjordes så att Björn fick ett kassettband och gick hem och liksom skrev den här texten. Men sen, man ska ju inte glömma Magnet och Frida heller, för att just i och med att sången är så viktig, det var ju högsta grad de som gjorde liksom arrangemangen, stämmorna. Alla älskade att vara i studion, de älskade inte att turnera, men de älskade att stå i studion och verkligen skapa musik.
Mm. Sen finns det ett par andra personer som du skriver om i din bok som har verkligen präglat Abbas sound. För det första då deras då tekniker Mikael Bitretov, och sen har du basisten Rutger Gunnarsson. Om vi börjar med Mikael, vad var det han tillförde då?
Mikael Bitretov satt ju först i Norrköping där han kommer ifrån, och spelade in liksom Norrköpings poppan på 60-talet i sitt hem.
Det fanns break liksom.
Ja, han var ju så innovativ, han hade liksom inga resurser, ingen budget. Men han fick de här banden att låta så bra, så att folk i Stockholm undrade, kan vi skicka våra band till den här killen för det låter så bra, innan de förstod att det var bara liksom en dedikerad musikfanatiker som satt och liksom svetsade ihop popmusik nästan. Men hans roll är ju lite som George Martin för Beatles. Att Beatles kunde komma med sina galna infall. Ska vi inte ha baklänges ljud här? Ska vi inte ha en trumpet? Och George Martin kunde förverkliga allting. Den rollen hade Mikael Bitretov, som är liksom en briljant musikmakare som kunde hjälpa dem och bli vad de kanske hörde i huvudet, så att det blev det som hördes på låtarna sen. Så han var ju jätteviktig.
Ja. Men när man lyssnar på ABBA idag, så det känns ju som ett otroligt täta arrangemang, och de är ganska mångbottnade, och det händer väldigt mycket saker. De är otroligt välproducerade, de här låtarna.
En detalj då som är rolig är att Mikael Bitretov hatade cymbaler. Man tänker nästan inte på det, men det är väldigt lite cymbaler. Han hatade dem, för att när man mickade upp då en studio
läckte det.
Så läckte det. Så han ville plocka bort dem. Så att direkt när det kom till rummet så bara plockade han bort cymbalerna, för att han skulle låta cleant så man kunde mixa det sen. Så att det är ju en del i det.
Mm. Och sen så var det någon låt där till och med fick kalla in någon trummis som bara la sin bal sen på efter, eller om det var hi-hat eller någonting.
Ja, det är då jag inleder den här boken med att beskriva vad man i 39 år trodde var Abbas allra sista inspelning, som heter The Day Before You Came, som gjordes hösten 82. Abba började ju som två äktenskap, slutade med två skilsmässor, och när den låten görs, då är det i princip bara Benny kvar i bandet. Det finns en otrolig bild som jag beskriver i boken när han ligger på Polarstudions golv och lyssnar på den här extremt vemodiga synthesizer-balladen. Det är bara Benny som hörs med sin synt. Och att de kallade in då en trummis som gör 4 slag på virveltrumman. Resten är Benny då, synt. Och sång och så vidare. Liksom.
Just det.
Men arrangemangen är också... Jag tror att jag fick förtroende hos ABBA för att det är ingen som har frågat dem om musik. På 70-talet var det ingen i Sverige som var intresserad av att veta hur de gjorde. Jag är inte intresserad av att skriva om skvaller, pengar, kärleksaffärer. Jag vill veta hur skapar ni musiken? Och då känner man att de öppnar sig. Bara en sån sak som låten Mamma Mia till exempel är intressant att där vill de att den bara bygger och växer i intensitet. När refrängen kommer så var det väldigt mycket instrument då i originalversionen för att den skulle vara ännu kraftfullare än vad verserna var. Men sen kom de på, vad händer om vi bara drar ner allting? Om vi bara tar bort det och låter bara sången höras i refrängen? Och det är ju så Mamma Mia låter.
Ja.
Också så här genialt infall. Så.
Ja, men verkligen. Men det, är liksom, det blir ju, alltså man drar ner, men det blir, bygger mäktigheten på något sätt.
Exakt, ja. Att den här kontrasten mellan full volym och sen tystnad som ju miljoner band har gjort sen.
Ja.
Nirvana, Smells Like Teen Spirit är ju verkligen en sån. Det är kontrasten mot öset och sen drar man ner allting.
Ja, men alltså vem älskar det liksom inte ett musikaliskt break med bara sång på?
Nej, men...
alltså det är någon slags, det finns ju känslor igen som går igång där. Nästan oavsett genre.
Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ni lyssnar på Allt vill att veta. Jag sitter här med Johan Gradvall och vi pratar om ABBA. Deras tid som popband är ju relativt kort, en 10-årsperiod mellan 72 och 82 ungefär. Om du ska försöka dig på beskriva den musikaliska utvecklingen under de här 10 åren, liksom vad som händer i deras sound och popmakande och liksom hur skivorna liksom låter.
Jag tycker man hör väldigt tydligt om man lyssnar på ABBAs inspelningar från då 72 till 82, så märker man att de blir hela tiden bättre och bättre. De blir duktigare på att arrangera låtarna. Det låter ännu mer distinkt. De är väldigt öppna för att testa nya saker. Att de börjar experimentera med disco. Många som gjorde det lät det ganska liksom ostigt. ABBA lyckades med det. Och sen då, vad man trodde var sista skivan, The Visitor, som kom 81. Då är det ju väldigt mycket syntar. Att de gick verkligen mot synthesizer-hållet, vilket då hörs på de sista singlarna också.
Just det. Men är det för att Benny själv kommer från klaviaturhållet, att han blev intresserad av det? Eller kanske det har hänt ändå? Det var inget gitarrbaserat band på det sättet.
Nej, jag tror att de... Ja, jag tror faktiskt det, för att klaviatur är ju grunden någonstans, att Benny då, som skriver melodierna, han lärde sig spela dragspel av sin farfar. De satt och spelade svensk folkmusik på bryggan. Ett dragspel är ju, han hade just ett klaviaturdragspel också, så att därifrån till piano och synt, det är ändå samma sätt att göra musik på. Och sen att de vräkte inte ut en massa musik, utan de gjorde, det är inte så många låtar det handlar om, det är ett hundratal låtar det handlar om, för att de vill absolut inte ge ut någonting som inte lät perfekt. Och sen det som också är intressant om man lyssnar på det nu, långt, långt senare, att hör man en fantastisk låt med, säg, Beatles eller Stones, så tycker man, wow, vad bra. Men du hör att den här låten, du hör att den inspelades 1968 eller någonting sånt. Det gäller nästan all musik. Inte Mabba, skulle jag säga. Att hör du Dancing Queen och In Me and You, du kan inte tidsbestämma dem riktigt. De placerar sig på något sätt utanför tiden. De lät inte riktigt som andra band då. De låter fortfarande inte som andra band.
Nej. När jag researchade inför det här avsnittet så slås man ju också vilken otrolig låtkatalog de har. Alltså Eagle, ett band som Eagles, de har ju kanske 2-3 låtar. Alltså de är ju bra liksom. Men det är ju inte mer än så som är riktiga så här monsterhits. Men ABBA, det kanske är för att jag är färgad av att jag kommer från Sverige, men det är så fruktansvärt mycket bra låtar. Så hittar man låtar som man tycker den här är ju en monsterhit, som ja, men Kisses of Fire till exempel. Det kanske är liksom topp 40 på ABBAs. Och det är helt otroligt alltså.
Ja, men så är det. Den fick ju sen... När de gjorde Mamma Mia-filmerna, då dyker Kisses of Fire upp. Men bara en sån sak, den här digitala showen då, ABBA Voyage i London. Jag har rest runt väldigt mycket med den här boken nu runt omkring i Sverige. Och träffar massa folk som har sett den. Ingen har varit mindre än blown away. För det är ju en konsert man ser, det är ett liveband som spelar. Jag tror inte man förstår riktigt hur unikt det är. Men då spelar de 22 låtar. Då får ändå inte Super Trooper får inte plats. Take a Chance on Me får inte plats. Nej. Så det säger en del om att inga andra band skulle kunna välja bort sådana låtar, men de kan det. Det är verkligen sant att av de här hundratalet låtarna så skulle vi nog definiera ungefär 50 som klassiker.
Ja, det är helt sjukt.
Den
ration alltså.
Ja.
Och nu är vi kanske lite biased också som svenska, men bara lite. Du var ju inne på det lite grann, hur ABBA tog sig emot i Sverige. Och i Sverige fanns den här så kallade musikrörelsen, eller proggen som vi också kallar den, som präglades av ibland rätt extrema vänsteråsikter. Hur var det egentligen då att som ABBA bara, inom citattecken, spela pop i 70-talets Sverige?
Jag tror många idag... Man förstår inte riktigt hur det var på 70-talet. Man måste nästan ta det från början lite, att 1968 var ju en vänstervåg över hela världen. Att det var upplopp på universitet och sånt. Kulturlivet förändrades. I Sverige så fick det ännu djupare... Vänsterrörelsen etablerade sig mycket djupare i Sverige än i andra länder. För att här fick man kontroll över, man startade egna skivbolag, egna turnébolag... distribuerade skivorna, så att vänsterrörelsen var extremt duktiga på att organisera sig. De tyckte att ABBA var fienden. ABBA kallades för kommersiellt ytligt musik som skulle bekämpas. Inte bara att man inte gillade den, utan man bekämpade ABBA. Och de tre populäraste radioprogrammen i Sverige då, listprogram, var ju Kvällstoppen, Tiotopp och Svensktoppen. Då fanns det en kampanjgrupp startade vänsterrörelsen som lyckades lägga ner Kvällstoppen, lyckades lägga ner Tiotopp, för man ville ha bort kommersiell musik. Försökte med Svensktoppen, vilket de lyckades då rädda. Parallellt med det här, vad ABBA gjorde, att Stickan Andersson, deras manager, han tog i fighten med proggarna. Han var ju den som protesterade.
Men han var inte rädd för att sticka ut hakan heller?
Nej, verkligen inte. Och han, det har till och med då Progger har sagt det efterhand, att om inte Stickan Andersson fanns hade vi behövt uppfinna honom, för att han var ju den perfekta skurken då i deras ögon.
Krösesorg.
Ja, men ABBA gick ju bara in, de tog all den här debatten, de gick bara in i studion och blev bättre och bättre.
Men de var för stora, så är man liksom, åker man liksom privatjet till London och till Sydney, så kanske man inte behöver bry sig om det heller, eller?
Nej, fast jag tror att det blev en törn. Jag tror att de faktiskt blev sårade över det. Upprättelsen kom ju långt senare. Ja. Sen är det så komiskt, vilket jag skriver om i boken, att på parallellt med att ABBA kallas för kapitalistisk musik i Sverige, så i hela östblocket så upptäcker de då att det här med pop, våra invånare verkar gilla pop, vi kan inte hålla det här utanför dem liksom. Och då så här, vad ska vi köpa in för pop till landet? Och de vill ju inte ha med amerikanska artister att göra eller engelska artister. ABBA däremot betraktar dem som ett band som kommer från det socialdemokratiska Sverige, det neutrala Sverige. Så ABBA blir gigantiska i länder som Polen, DDR, Sovjetunionen, där man verkligen uppfattar ABBA som det goda socialistiska alternativet. Ända bort till Vietnam, där de två största låtarna fortfarande är vietnamesiska nationalsången och Happy New Year med ABBA. För där kommer man ihåg att Olof Palme var den första världsledare som erkände Vietnam efter att de hade då besegrat USA i Vietnamkriget. Sverige hade ett stort biståndsprojekt där som man minns. Så att där är ABBA betraktas som ett väldigt så här band med bra socialistiska värderingar.
Mm. Men jag tänker att delar av progrörelsen har kanske också ändrat åsikt. Alltså Ulf Dageby skrev ju den här Doing the Omoralisk slagfestival, som var någon slags alternativgrej som skedde då när ABBA hade vunnit i Brighton och när Eurovision skulle komma till Sverige. Men det känns som att han har svängt där, och han har uttryckt att han liksom verkligen uppskattar ABBA.
Ja, och jag tror han till och med skäms för den låten faktiskt. Alla skäms nog inte, men han gör det.
Det är en bra låt.
Ja, det är en catchy låt.
Han var väl en av de proggarna som verkligen också var musikaliskt högstående.
Ja, men verkligen. Och var man det, så tror jag att man förstod ändå att vänta nu, de här låtarna är så bra. Jag var faktiskt med, det var en presskonferens första året för Swedish Music Hall of Fame. Jag var ordförande första åren, och då första året så valdes Nationalteatern in parallellt med ABBA.
Okej. Okay.
Och då träffades Ulf Dageby och Benny då. Och då hyllar Ulf Dageby ABBA verkligen. Och då kunde inte Benny låta bli, han bara säga att det är kul att du säger det nu liksom.
Ja, men för oss som tittar på det så här utifrån, så just att de här fyra arbetarklassungdomarna, får man ändå säga, som ABBA var, som bara älskade att göra musik, att de blev någon slags fiender. Det är svårt att förstå idag.
Det är väldigt svårt att förstå, och mycket av proggvågen var ju då universitetsutbildad medelklass som skällde på arbetarungarna i ABBA att de inte var arbetarungar nog. Det är ganska bisarrt faktiskt.
Ja, verkligen. Du var inne på det här med Vietnam och att Happy New Year då är en av de största låtarna där. Kan du inte berätta lite mer om vilka kulturella avtryck ABBA har haft över världen?
Dels märker man själv, tycker jag, om man reser någonstans. Jag gjorde en sån här backpackerresa i Asien när jag var 21 med en kompis. Försöker man förklara då var Sverige är för någonting, så har de flesta inte en aning. Skandinavien möjligen, men Sverige vet de inte. Men i samma sekund som man säger ABBA, då lyser alla upp. Då förstår de liksom att i Latinamerika, flera ABBA-låtar hade ju något spanskt tema av en ren tillfällighet egentligen. Hasta Mañana och sånt.
Fernando.
Ja, Fernando. Och då kom ju då framförallt stickan på det geniala att vi borde göra en spansk skiva. Så att det finns ju då ett album, ABBA på spanska, flera låt, som är enormt stort i Latinamerika fortfarande. Att folk berättar om att det var den här skivan som tog genom uppväxten. Så att ABBA har ju på olika platser i världen, så det är alltid ABBA, men alla gör sin egen bild av dem på något sätt. Eller som jag nämnde lite med öststaten, att Polen la hela sin kulturbudget 1976 på att köpa in Arrival med ABBA. Det var alla pengar man hade, la man på att köpa in den.
Fantastiskt. Sen har ju ABBA haft betydelse inom klubbvärlden också. Det skriver en del om en DJ-artist som heter Raul A. Rodriguez, som gör en otroligt klubbig version av Lay All You Love On Me, som också blev betydelsefull för disco-dansscenen, eller hur?
Jag försökte reda ut det, för att ABBA befann sig ute i kylan, ska man komma ihåg, från ungefär 82, då de liksom slutade existera, fram till en revival i början på 90-talet. De som hela tiden höll ABBA under armarna då och var delaktiga i revivalen är ju gayvärlden. Och då försökte jag verkligen reda ut, jag pratade med många, men varför är ABBA så stora i gayvärlden? Och då kom jag fram till egentligen två huvudspår. Det ena är Australien, där gayklubbarna i Sydney tog över en tradition att man klädde ut sig till ABBA och sjöng ABBA-låtar. Det såg vi sen det kom en film som hette Priscilla öknens drottning om drag queens som sjunger ABBA-låt. Fantastisk film.
Och när han berättar om hur han fick tag på Agneta Fältskogs bajs.
Just det. Men det, så den skildrar, det är den ena. Det andra spåret är liksom New Yorks klubbar då och den här diskjocken. Och då hör de Lay All Your Love On Me och tänker att det här är en fantastisk danslåt. ABBA var inte intresserad av den själv och de släppte aldrig den på singel. Så en diskjockey klipper om den på eget bevåg och gör den mer elektroniskt och utdragen. Och den blir otroligt stor. Och där kan man säga att ABBA blir ett klubbfenomen. Framförallt på gayklubbar, men på andra klubbar också. Så tillsammans så gör det här att de blir verkligen så där hjältar i de kretsarna. Utan att själva ha någon varför egentligen riktigt. Och så är det ju fortfarande med hela Eurovision, allting. Så att det är liksom ABBAs trognaste fans. Nu är de väldigt tacksamma för det själva. Men det börjar egentligen med Priscilla Öknings drottning som den ena. Och den här diskjocken är ju också själv klipper ihop en egen version av Lay All Your Love On Me.
Men Klabbe av Geijerstam som övertalar Benny att de borde släppa liksom en 12-tums singel. Alltså en maxi-singel heter det väl typ.
Ja.
Också i egen regi. Men Benny är jättemotvillig.
Ja, för att jag tror inte Benny tycker att låten är klar. Varför ska jag göra om en låt? Utan att förstå riktigt den här klubbkulturen när man drar ut på låtar för att spela dem på klubbar, den här maxi-singelkulturen då. Klabbe, som var jätteviktig för mig när jag skrev boken, som är en så fantastisk informationskälla. Han var ju dels ABBAs ljudtekniker på turnéerna. Sen gjorde han i Sverige program som Rakt över disk, när han spelade väldigt mycket disk och klubbmusik. Så han förstod ju vad som höll på att hända.
Just det. Men det var ju bra att de hade personer runt omkring sig som kunde hjälpa dem också.
Ja.
I den mån det behövdes. Din bok heter ju Vemod Undercover. Apropå Vemod då, så ABBA är två par och sen så separerar och skiljer de sig i skarven 70-80-tal där. Och dessutom skär det sig rejält som jag förstått det med mellan ABBA och Stickan Andersson. Var det liksom oundvikligt att de skulle diffundera ut där i början av 80-talet?
Jag tror att tittar man i musikhistorien så är det väldigt mycket så att förr eller senare så blir det någon splittring antingen mellan bandmedlemmar eller bandmedlemmar och manager. Men Stickan Andersson var ju helt avgörande för ABBAs genombrott. Att han, det var han som hade alla kontakter, han var strategiken. Han var också en viktig del av låtskrivandet i början i och med att han ofta kom på med titlar, fraser. Så att utan Stickan Andersson så är det inte alls säkert att ABBA hade slagit igenom på det sätt de gjorde. Med det sagt så tror jag att ABBA sen kände att Stickan bidrog då mindre och mindre rent musikaliskt. Och de kunde känna en viss irritation på att, apropå att han tog den här fighten i media, han pratade om pengar. De ville ju prata om musik bara. Så att jag tror att de växte ifrån varandra.
Och sen var det någonting om låtkatalogen också. Det var lite senare kanske.
Ja, det här är efter att ABBA har upplöst kan man säga då. Då Stickan säljer ABBAs låtkatalog till ett internationellt bolag. Dock ska man komma ihåg att alla artister som sålde sina rättigheter på den tiden gjorde väldigt dåliga affärer. Beatles inte minst som sålde sin. Så att alla ångrar ju de besluten. Men här, det bidrog till sprickan kan man säga. Sen när ABBA väljs in i Rock'n'Roll Hall of Fame 2010 som det första bandet från icke-engelskspråkigt land, då är det Frida och Benny som är där. Och då håller Frida i sitt väldigt fina tal, så tackar hon ändå Stickan. Då är han dött, men att man ändå, jag tror båda parter förstod hur viktig den var för varandra. Men det är den här sprickan var nog oundvikligt tror jag.
Ja. Nej, men du har ju med både Fridas och Bennys tal i din bok. Och det är bara liksom en utskrift av talen. Men när jag läser dem så känner jag det. Men det är ändå väldigt gripande tycker jag.
Nej, men jag tänkte det när jag hörde dem, så kände jag att okej, okay, så här, det här är bland det mest välformulerade och personliga de har gjort. Så att jag tyckte att det var på sin plats att verkligen ha med det. Det var en viktig del av historien.
Mm. Sen gör ju ABBA oväntat comeback med albumet, Voyage heter det väl albumet också, 2021. Vad var det som gjorde att de återförenades, tror du?
Det där är så typiskt otypiskt ABBA på något sätt, att i 40 år har folk liksom gett dem bokstavligen miljarder för att turnera igen och återförenas. Så de har ju sagt bara nej, vi kommer aldrig göra det här. Om jag hade fått frågan för 4 år sedan, så hade jag kunnat liksom lägga hela min lägenhet på att de aldrig skulle återförenas. Men sen hittar de ju det här sättet då, den här avataridén som visar sig vara tekniskt väldigt krånglig också. Och då, det började med att de gjorde 2 låtar, för de tyckte att det kunde vara med och ha kul att ha 2 nya låtar i den här showen då. Och i showen är det bara 2 låtar som är med, som var skrivna för den. Men sen så tyckte de själva att det här var ju kul. Vi funkar bra i studion, vi 4. Så då spelar de ju all hemlighet in ett helt album, som ju gavs ut liksom på ganska exakt 40 år efter att The Visitors gavs ut. Så ingen kunde ju ha gissat det innan. Men framförallt så är det ett bra sätt för dem som inte gillar att turnera. Så har de liksom hittat ett sätt nu att ABBA kan vara aktiva. De kör 8 utsända konserter i London varje kväll. Det kommer öppnas fler såna här ABBA-arenor i världen.
Vet man var?
Ja, man vet att i Australien kommer en andra arena att byggas. Det är inte klart eller officiellt vilken stad. Och kanske då fler. Och då kan jag bara spela, de kan jag konsert samtidigt, för de är ju inte där.
Nej, men det är ju, känns ju som en extremt spännande franchise det här.
Ja.
Men det är väl någonting med ABBA på något sätt, med bandet, att de känns som de var i sin tid då, med liksom hela soundet, och de plockade upp det som fanns då av disco, elektroniskt och, ja, och sådär. Och det gör de nu också på något sätt när det gäller teknik.
Ja, att de alltid har bejakat det. Sen tror jag att det är få artister som skulle kunna göra det här, även om man kanske då rent tekniskt, men ändå kunna dra så mycket folk, bygger på att det inte är en nostalgiupplevelse egentligen, för att de flesta som lyssnar på ABBA idag var ju inte ens födda när de var stora på 70-talet, utan det bygger på att man har lyckats förnya sin publik hela tiden. Jag tänkte Queen skulle möjligen kunna göra det. Det är inte många annat. Nu sägs det att Kiss ska försöka göra någonting, och de är ju så, de är ju som seriefigurer bokstavligen. Men det är inte alls säkert att det funkar som ABBA, för ABBA har ju också det här möhippor, svensexer, gayklubbar, att ABBA blir alltid en fest man vill gå på.
Verkligen.
Och det tror jag krävs för att en sån här arena ska kunna fyllas år efter år.
Ja, Kiss har ett lite mer heteronormativt anslag. Ja. Du, har du själv sett avatarerna i London?
Ja.
Ja. Hur upplevde du det då?
Nu låter det ju så här larvigt partisk, men jag var lite skeptisk innan. För jag tänkte, det här kan ju inte... Att jag trodde att det var mer som man går på och kanske ser en film på Cosmonova eller någonting, att man blir imponerad av tekniken. Men i och med att de har det här ett ganska ungt band som spelar live varje kväll, de har inte valt gamla studiorävar, utan att det ska vara lite nerv i det, så gör det att det låter ju live. Det är liksom live, musiken är live. Sen om man går på en konsert idag, om vi går på Skandinavium eller Globen, så står man ju ofta och tittar på skärmarna, för det är där man ser närbilder på folk. Vad som egentligen föreskås på scenen har du ibland inte så bra koll på, särskilt inte om du inte är längst fram. Det använder ju dem, för att det, är ju, det som händer är ju väldigt mycket på skärmarna. Det står några avatarer där nere som du inte ser, men sen är det ju närbilder på dem hela tiden. Vilket gör att den sammanlagda känslan är att det känns som man är på en konsert, och det märker man på gensvaret också.
Ja, vad häftigt. Jag har blivit mer och mer sugen på att åka. Jag var också väldigt skeptisk från början. Jag tänkte, det här kommer jag aldrig göra. För att jag gillar inte det här. Men det är väl någonting med det här storslagna också. Det är väldigt sällan jag har varit på en jättekonsert där jag blivit lika blown away som när jag varit på Rackis i studentkvarteren i Uppsala och sett ett eldkvarn inför typ 150 pers. Så, det är den här liksom, den intima känslan. Så där. Okej, varning för omöjlig fråga nu då. Men ABBA har ju en fantastisk låtkatalog. Men jag har ju ändå bett dig sätta ihop en topp 3-lista med låtar som ligger lite grann utanför de allra mest lyssnade. Vilka liksom, om du bara så här, just nu då, vilka tre skulle hamna där? Sen är det ju en definitionsfråga vilka som är de allra mest lyssnade.
Ja, det jag får fråga väldigt mycket förstås. Det var någon, vid någon signering så fick jag frågan, vad är din favoritlåt med ABBA? Och då sa jag Knowing Me, Knowing You. Mm. Och sen ville folk att jag skulle skriva det i böckerna. Och då sa jag, nej, från och med nu är min favoritlåt SOS. men jag skulle säga If It Wasn't For The Nights, som är ett albumspår på Volvo, som är en av Agnetas egna favoritlåtar, som är en otroligt bra discolåt, som med nästan alla andra grupper hade det varit en hitlåt. Ja. Och sen så tycker jag att When I Kiss the Teacher, titeln till trots, det är en ganska larvig text. Den blir inte mindre larvig av att Magnus Härenstam spelar en lärare i videon. Men soundet är ju helt otroligt. De här liksom en hel vägg av akustiska gitarrer egentligen, som är så otroligt vackert. Så det är två av dem. Vad ska jag ta för tredje? That's Me, som är också en ganska enkel poplåt, men jättefin.
Men vi gör en liten spellista med de här tre favoriterna och lägger upp i våra sociala kanaler. Du då har ju följt ABBA ett halvt liv, nämnde du själv, både på avstånd då och nära huvudpersonerna. Finns det något speciellt som du har förvånats över liksom, i den här processen eller under bokskrivandet?
Jag har slagits av hur komplexa de ändå är som individer, alla fyra. ABBA upplevs ju som en ganska så här sorglös grupp. Men alla har ju sina historier, att Fridas barndom, som föddes ju som en tysk unge, som man sa då, i Norge, med en tysk soldat som pappa. Och för att undgå att bli lynchad så tog hennes mormor barnet till Sverige där hon växte upp. Björn Ulvaeus, väldigt sargad relation till sin pappa som drack mycket också. Björn har sagt att han nästan har blockerat väldigt mycket minnen från den här tiden. Att det är först på senare år som han vill försöka komma ihåg vad som egentligen hände. Agneta Fältskog då, som också har haft sina tragedier i livet. Benny, som hela tiden har kontakt med det här vemodet i melodierna. Så att det är fascinerande att de här fyra personerna bakom en låt som When I Kiss the Teacher, som man bara blir glad av, så finns det väldigt mycket. Det finns vemod, det finns också motivation, tror jag. Framförallt motivation, att för att vårt liv ska bli bättre så tänker vi göra musik som slår dem själva med häpnad, men sen också världen med häpnad. Så att ju mer jag har grävt, så slås jag över vilket komplext, speciellt band ABBA är.
Mm. Bra, fina avslutningsord tycker jag. Men jag har ju en fråga kvar. Podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne utanför kanske det som du normalt skriver om? Nu skriver du om ganska mycket saker, men någonting som du tänker att ja, men det här kanske kunde bli ett spännande avsnitt att lyssna på?
Ja, men en sak är folk som jobbar inom både polisen men också vården, så tycker jag att det är otroligt intressant, den här förmågan att läsa av människor. Att redan när någon kliver in i ett rum så kan man läsa av vad den här personen, om det är en farlig person eller en person som behöver hjälp eller någonting. Och det är förstås erfarenhet som ger det. Men kan man på något sätt mer, kan man konkretisera det mer? Är det något speciellt man tittar på? Hur kan man bli en bra människokännare? Och liksom ligga ett steg före när man läser om människor? Det skulle jag vilja veta.
Underbart. Kommer du använda det praktiskt sen då, i sådana fall, om du får reda på det?
Det är ja, men, och grejen är att egentligen, nu ställer jag den här frågan, men det är lite så att jag försöker tänka så själv på något sätt, ja. Att man alltid när jag skrivit om musik, man undrar vad är det här för person? Var kommer de här personerna ifrån? Varför låter det som det gör? Mm. Och det är väl också någon sorts musikalisk variant. Men Nej, men jag kommer absolut lyssna på det avsnittet. Ja.
Mycket bra förslag. Jan Gradvall, tack snälla för att du ville vara med i Allt vi velat veta.
Vad jättekul, tack så mycket.
Ja, lite stolt känner man sig allt som svensk över att de här ungdomarna erövrade världen. Det finns något vackert också i att de också mest verkade intresserade av att spela musik och inte hade så mycket kändislater, även om det såklart finns en viss mystik kring dem. Jan Gradvalls bok Vemod Undercover tycker jag att du ska läsa. Den är otroligt spännande och detaljrik och ger en fin bild av Abbas uppgång och fall är väl fel ord, men långsamma diffunderande ut från rubrikerna. Vi som gör den här podden, som inte haft lika många listettor som ABBA, heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.